Kapitel 18. Att motiveras av evangeliet. Det var söndag och församlingen var som vanligt samlad till gudstjänst. Våra tre vänner var också på plats. Klas hade varit osäker om han skulle gå. Han stod ju i begrepp att lämna Sankt Demas församling eftersom han var så eftergiven mot synden och flärden. Till nattvarden tänkte han då inte gå. Det hade han redan meddelat pastor Zetterbo, som var liturg för dagen. Men predikan kunde han ju höra. Det kanske skulle bli hans sista i församlingen. Våra två andra vänner, Fredrik och Sture, var också på plats. Den förstnämnde hade mer och mer börjat gilla Kallviks och Zetterbos predikningar, så för honom var det numera ett naturligt val att besöka den lutherska gudstjänsten på orten. Medlemskap var ännu inte aktuellt, men som besökare kom han gärna. Som predikosalm hade man sjungit "Bliv i Jesus, vill du bära frukt", och nu stegade Risto Kallvik till predikstolen. Han började sin predikan med den apostoliska hälsningen, precis som han hade gjort i samtliga predikningar som han hade hållit under sina knappt 40 år som pastor. Sedan bad han en kort bön om att den helige ande skulle vara med, både honom själv som predikant och alla de församlade, så att ordet skulle bära en sådan frukt som behagar Gud. Sedan fortsatte han sin predikan. Idag är det utlyst predikan över temat Nådens fostran. Jag tänkte att vi skulle ta avstamp i en vers från Lukas evangeliet 7 kapitel, där det står om synderskan som smorde Jesu fötter. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Detta ord utgör konklusionen av en liknelse som Jesus vid ett tillfälle berättade för en viss Simon för att undervisa om varifrån en kristens goda gärningar kommer. Denna syndiga kvinna gjorde något väldigt opassande enligt den judiska kulturen när hon vidrörde Jesus. Men samtidigt kunde hon inte låta bli. Hon gav Jesus de hedersbetygelser som värden Simon egentligen borde ha visat Jesus. Att en kvinna vidrörde rabbinen Jesus var högst opassande. Men det var också Simons beteende när han inte gav sin gäst den heder det ankom på honom att ge. Kvinnan är en synderska, tänkte Simon. Rabbinen borde resolut visa bort henne. Men Simon insåg inte att denna kvinna inte var den enda i rummet som kunde betecknas som syndare. Att han själv också förtjänade att bli bortvisad tänkte han inte på. Vi känner inte till farisén Simons fortsatta öde. Blev han en kristen? Fick han sluta sina dagar som en benådad syndare? Om inte så kommer han som en gång ville att Jesus skulle visa bort syndare ifrån sig på den yttersta dagen att själv stå med i den hop som resolut blir bortvisad med orden: "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar." Här i tiden visar Jesus inte bort syndare, varken obotfärdiga eller benådade. Men det kommer en dag när han kommer att göra det, alltså visa ifrån sig de obotfärdiga. De benådade syndarna, de som kommit till Jesus med sina synder, har löftet att de aldrig någonsin kommer att bli förskjutna. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Detta löfte bar också kvinnan i Lukas berättelse i sitt hjärta. Som prostituerad var hon förskjuten av samhället. Att hon och andra utstötta ens fick vara närvarande i Simons hus berodde på att det gav världen en möjlighet att demonstrera sin storsinthet på henne. Genom att låta de utstötta sitta på golvet längs väggarna och äta det som blev över visade han vilken god jude han var. Visst visade han ett mått av kärlek mot de svaga i samhället, men Jesus berömmer honom inte. Synderskan får erkänsla för sin kärleksgärning. Vad är skillnaden? Det är samma skillnad mellan obotfärdiga och benådade syndare som om och om igen lyfts fram i de heliga texterna. Ta till exempel Kain och Abel, berättelsen om farisén och syndaren som stod och bad i templet, eller de två rövarna på korset. Skillnaden är motivet. Vad motiverar farisén att öppna sitt hem för de utstötta? Jo, han vill bli ärad av Gud och människor. Vad motiverar synderskan? Jo, att hon har fått sina många synder förlåtna. Hon har fått mycket förlåtet. Därför älskar hon mycket. Därför är hon så tacksam. Simon anser för sin del att han inte har något att tacka Jesus för. Ingen ifrågasätter Simons redbarhet, varken han själv eller bröderna i det fariseiska partiet. Tvärtom kan han själv rent av kosta på sig att ifrågasätta Jesu omdöme, eftersom denne inte visar bort kvinnan. Denna kvinna i farisén Simons hus ger oss en utmärkt illustration av vad det innebär att vara motiverad av evangelium. Hon som tidigare hade offrat sin kropp för männens lusta bär nu fram den som ett levande och heligt offer som behagar Gud genom att hon tjänar Guds son med sina tårar och sitt hår. Hon måste ha mött Jesus tidigare. Kanske hade hon lyssnat till hans undervisning. Kanske hade hon också tidigare blivit avlöst av Jesus själv, precis som hon blir vid detta tillfälle. Dina synder är förlåtna. Och kanske hade hon fått samma förmaning som äktenskapsbrytarskan på tempelplatsen. Gå och synda nu inte mer. Hon ville säkert inte fortsätta sitt gamla liv. Men hur skulle hon kunna lämna det? Hon hade ett dåligt rykte och knappast så goda utkomstmöjligheter. Kanske skulle hon lockas dit igen till de lättförtjänta pengarna. Kanske skulle hon komma att behöva männens bekräftelse och uppskattning. Jesus hade emellertid en medicin till henne. Evangelium. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Inte ens Jesus som äger himmel och jord har något bättre att ge denna kvinna än evangelium. Han gör henne inte ekonomiskt oberoende, trots att hon då inte skulle löpa någon risk att falla för de lättförtjänta pengarnas frestelse. Han ger henne något mycket mer värdefullt, syndernas förlåtelse. Och det är inte bara den där gången när hon kom till tro på honom, när hon förmodligen också mottog dopet till syndernas förlåtelse. Nej, hon behöver om och om igen tillägna sig syndernas förlåtelse. Det finns en naturlag i nådens rike som är väldigt självklar för tron, men som den som inte tror aldrig kommer att förstå. Det jag tänker på är den naturlag som Paulus skriver om i Titusbrevets andra kapitel, att det är nåden som fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Att fostra, borde inte lagen sköta om det? Om lagen sägs det ju att den är en tuktomästare, en uppfostrare till Kristus. Ja, visst är lagens uppgift att driva oss till Kristus, men längre än så kommer den inte. Lagen kan inte förena oss med Kristus, den sanna vinstocken. Till det behövs evangelium. Och visst säger lagen nej till ogodaktighet och världsliga begär, ett aldrig så klart nej. Men den kan inte få vårt hjärta att göra det. Vår mun kanske, men inte vårt hjärta. För den naturliga människan verkar detta mycket konstigt. Hundar och barn fås att lyda genom att man sätter gränser, alltså genom lagen. Åtminstone hundar. Men kristna fås inte att lyda genom lagens predikan. Man lär nog känna Guds vilja genom lagen. Men någon kraft eller motivation att göra det som lagen säger kan den inte bidra med. Det lagen gör är att den förstör alla broar till himlen som vi själva genom vår självrättfärdighet försöker bygga. Nej du, det där duger inte, säger lagen. Och så får vi börja om från början igen. Lina Sandell beskriver detta bra i sin dikt den enda vägen. Min redliga bättring, min tro och mitt hopp, min ånger, min bön och min lydnad. Se där vilka trappsteg jag timrade upp. Se där vad jag sökte min prydnad. Men aldrig den lydnaden provet dock höll, och sten efter sten från den byggnaden föll, den blev ingen brygga till himlen. Vi bygger upp och lagen river ner. Detta duger inte. Men någon annan lösning på problemet har den inte heller att erbjuda. Inget annat än det ord som har ljudit genom världshistorien. Den som följer dessa bud ska leva genom dem. Människan försöker och lagen underkänner hennes försök. Så fort skrider livet för den som inte känner något annat budskap än lagens. Men, kära vänner, egentligen är detta den självklaraste saken i världen. Eftersom lagen inte är något nådemedel, så kan den inte mana fram några goda gärningar i oss. Förutsättningen för att vi ska bära frukt är att vi är förenade med Kristus, som grenar i vinstocken. Jesus undervisar om detta i Johannes 15. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. På vilket sätt är vi förenade med Kristus? Genom dopet och tron. Detta undervisar Paulus om i Romarbrevet 6. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. I dopet förenades vi med Kristus. Hans död är vår död och hans uppståndelse är vår uppståndelse till det nya livet. Det är exakt det som det innebär att ympas in i vinstocken Kristus. Det nya livet är en omöjlighet för den gren som inte finns i vinstocken, utan som ligger på marken och torkar bort. Det är en naturlag. Och omvänt är det också en naturlag att den gren som förblir i vinstocken bär frukt. Försök hindra den. Ibland bär den mindre skördar, men då rensar vingårdsmannen den för att den ska bära mer frukt. Där har lagen en uppgift. Den fråntar oss allt hopp om egen förtjänst och ära och gör oss helt beroende av nåden. Egen rättfärdigheten får vika för vingårdsmannens vassa kniv. Kvar blir endast nåden. Och på den bär det hem. För synderskan och för syndaren, för dig och mig. Men lika lite som synderskan kunde bevara sig själv från synd och frestelse, utan var i ständigt behov av Jesu medicin, så är vi det också. Paulus skriver: Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Liksom tron skapas genom evangelium med ord och sakrament, så hålls den också vid liv genom ord och sakrament. Vill du förbli i Kristus, och det vet jag att du vill, det är därför du är här idag, så behöver du bruka nådens medel. Lyssna som synderskan när Jesus i avlösningen säger: Dina synder är förlåtna, gå i frid. Lyssna när han i nattvarden säger: Detta är min kropp, för dig utgiven. Detta är mitt blod, för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Ta emot syndernas förlåtelse med din mun och med ditt hjärta. När du regelbundet brukar nådens medel, så behöver du inte ängsligt fråga: Var är mina frukter? Var är mina goda gärningar? Vingårdsmannen har nog omsorg om frukten. Lyssnar du bara på Guds ord? Du kommer nog aldrig att se några frukter i ditt liv, så dem kan du sluta spana efter. Det enda du kommer att se hos dig själv är din egen ofullkomlighet och dina många blodröda synder. Ju mer du lyssnar på lagen, desto mer träder dessa synder fram och desto större blir nåden. Men sluta inte lyssna, för när Gud talar till dig genom sitt ord är det inte bara lagens röst du hör utan också evangeliets. Om du har varit flitig att lyssna till lagen, så ska du vara ännu flitigare att lyssna till evangelium. Har du många synder, så har du också många synder för Gud att förlåta. Och förlåtelsen utdelas till dig i evangelium, i ord och sakrament. På detta sätt blir också du en som fått mycket förlåtet och därigenom en som älskar mycket. Detta är nådens naturlag. Och vi kan sammanfatta den i Jesu ord. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. När det gäller våra goda gärningar och vår lydnad mot Kristus måste vi ständigt återvända till den här grunden. Vi gör inte goda gärningar för att förtjäna något inför Gud eller för att sona vår synd. Vi gör dem inte för att vi måste, för att vi är rädda för straff. Aposteln skriver: Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi gör inte heller goda gärningar för att det är rätt att göra dem. Nej, vi gör goda gärningar för att vi är nya skapelser. Vi är kristna. Kristna gör goda gärningar. Det är också en naturlag i nådens rike. En kristens goda gärningar är offer som bärs fram av tacksamhet över syndernas förlåtelse. Paulus skriver om detta i Romarbrevet 12. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Tacksamheten över att få vara Guds barn föder goda gärningar. Visst kan vi göra goda gärningar som kan vara till välsignelse för vår nästa, även om det inte motiveras av evangeliet, utan av lagen. Vi kan till exempel tänka på det Paulus skriver om att vissa predikar Kristus med orena motiv. Än sen då, säger Paulus, Kristus blir i alla fall predikad till frälsning för människor. Det är det viktigaste. Eller så kan vi tänka på vilken inställning Jona hade till staden Nineves omvändelse. Hur han önskade att den inte skulle vända om och bli skonad. Eller också kan vi tänka på det Paulus säger i 1 Korintierbrevet 13 om att göra gärningar utan kärlek. Han säger inte att vår nästa inte har någon nytta av dem. Han säger att vi inte har någon nytta av dem eftersom de inte är framsprungna ur tacksamhet över evangelium. Om sådana gärningar kan man inte säga. Vi älskar för att han, alltså Gud, först har älskat oss. Nej, sådana gärningar kan vara framsprungna ur rädsla för straff. Jona hade fått smaka på riset för att han trotsade Gud första gången. Och när fisken hade spottat upp honom vågade han inget annat än lyda. Våra gärningar kan också vara motiverade av en önskan att bli prisad av människor, som fallet var med Simon, farisén. Eller så gör vi dem för att bli frälsta genom dem. Exempel på det under den första kristna tiden var judaisternas krav på omskärelse och galaternas iakttagande av dagar, månader, särskilda tider och år. Även om sådana gärningar kan vara till nytta för en enskild människa som blir föremål för dem, så är den anda i vilken det görs väldigt skadlig för den kristna gemenskapen. Varför? Jo, för att det blir så naturligt att börja jämföra varandras gärningar och att spionera på varandra. Man stör sig på att bröder och systrar i tron inte handlar exakt som man själv skulle önska. Eftersom man själv gör gärningar av rädsla eller för att blidka Gud, så borde nästan också göra samma gärningar för att man ska kunna anse honom eller henne för en kristen. Men detta är inte barnaskapets ande, säger Paulus. utan slaveriets. Vilken ande vi drivs av är helt avgörande när vi ställs inför lagen och dess förmaningar. Den som har barnaskapets ande och motiveras av evangeliet känner igen lagens ord som den gode Gudens kärleksfulla förmaningar och kan med Paulus konstatera att lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott. Varför skulle jag medvetet handla mot Guds vilja, han som har gjort mig så mycket gott? Eller som Josef sa när han frestades till synd av Potifars hustru: hur skulle jag kunna göra så ont och synda mot Gud? Men den som drivs av slaveriets ande tar genast budordet som en manual för hur man ska bära sig åt för att bli frälst och blidka Gud. Och ve den broder som inte är lika from. Vänner, att motiveras av evangelium innebär inte att ursäkta synden, varken hos en själv eller hos någon annan. Det innebär inte att vi låter bli att predika lagen. Nej, det finns ingen orsak att låta bli den, eftersom den talar helt i enlighet med vår nya natur. En kristen är inte rädd för lagen. Hon älskar Guds lag. Vi ska predika både lag och evangelium, men genom att dela dem rätt så lär vi varandra att tillämpa dem rätt i våra liv. För att ta modell av Luther: evangelium tillägnas samvetet och lagen köttet. När någon syndar så är det vår skyldighet att upprätta den felande. Men det bör ske med mild ande, säger Paulus, och med utgångspunkt i den skatt vi äger i Kristus, den som vi också önskar att vår felande bror eller syster ska få äga. Vi ska nu avsluta vår temapredikan, och vi gör det genom att be med orden från en känd psalm. Låt din nåd, o Herre, vara alltid öppen för mig här, och i nöden uppenbara hur förlåtande du är. Håll mig kär, och väck du mig, att och jag må älska dig. Låt din ande mig regera, att jag inte syndar mera. Efter gudstjänsten ordnades det med kyrkkaffe i församlingssalen intill kyrkorummet. De som stannat kvar satt kring mindre bord och samtalade, en del om vägen och vandringen, andra om hur livet var mest. Någon tyckte att predikan hade varit lite väl lång, och det var en svaghet som pastor Kallvik fick dras med. Fredrik satt tillsammans med Claes vid ett bord. Han var smått hänförd över predikan. Ja du Claes, nu får man konstatera det lite andra toner här än i missionshuset. Hur menar du då? Ja men visst har man fått mycket där också, det får man väl vara tacksam för. Ja, det var ju egentligen där man fick livet, det andliga menar jag. Men det är först nu som jag tycker jag börjar förstå något av nåden. Det är lite svårt att sätta ord på det. Det är som om man fått mer frälsningsvisshet nu på sistone och en djupare glädje. Innan Claes hann kommentera vännens uttalande reste sig pastor Zetterbo och påkallade de församlades uppmärksamhet genom att slå med teskeden mot ett glas. Får jag lov att säga några ord till er med anledning av Ristos utmärkta predikan idag? Det blir kanske lite väl personligt, men jag tar risken. Ni vet, det blir nu i sommar 30 år sedan jag kom till den här församlingen. Och jag ska säga er att det har hänt mycket i mitt trosliv under den tiden. Ni äldre minns hur det var med mig de första åren, men ni känner knappast till att Risto och jag satt otaliga timmar i nattliga samtal under de första åren. Inte sällan handlade samtalen om temat för dagens predikan. Jag kom till Korpmo som en farisé och den helige ande hade nog stor möda med att göra publikan av mig. Jag hoppas ni förstår mig rätt. Till en början kretsade mycket kring det här med att göra det rätta och att vara renlärig. Ja, det var kanske också orsaken till att jag lämnade folkkyrkan och anslöt mig till den här församlingen. Strävan att göra det rätta inför Gud och människor. Och den strävan är bra. Det finns allt för lite av den i vår tid, också bland prästerskapet. Allt för mycket likgiltighet inför det Guds ord säger. Ja, man håller inte Gud helig inför hans barn. Men det var med detta sinnelag jag först blev medlem och sedan pastor i den här församlingen. Jag ville göra rätt för mig, det skulle bli ordning i Guds rike. Efter åren som brödpräst, om det tillåts mig att uttrycka mig så, ville jag nu tjäna Gud troget och utan att försöka vara människor till lags. Ja, det är ju inget fel med det, men oj vad jag fick brottas med Gud, och med Risto också för den delen, innan det blev folk av mig. Ni vet, som pastor ser man en hel del synd och smuts hos sina församlingsmedlemmar. Man kommer in i människors liv på ett annat sätt, ibland mer än man skulle önska. Man märker att fåren kanske inte alltid är så hängivna Herren som de borde vara, eller som man upplever att man själv är. De prioriterar andra saker före församlingslivet, de verkar fåfänga, de kanske inte offrar så mycket åt Herren. Ja, man ser mycket som inte är som det borde vara, ens i en bibeltrogen församling. Och så har man ambitionen att ställa allt till rätta, att skapa en ren församling. Jag studerade Bibeln, speciellt NT, och försökte lista alla bud som ges där, eftersom jag tänkte att dessa särskilt gäller det nya förbundets gudsfolk. Allt som kunde uppfattas som en föreskrift blev mycket intressant. Det var ju så här som Gud ville ha det i sin kyrka. Precis som lagen var för Israels barn i GT, så blev förmaningarna i ND en ny lag för mig. Kristus blev för mig en ny laggivare, en ny Mose. Och jag var inte en sån som ställer upp människobud. Nej, jag hade Guds ord på allt. Och alltid när jag upptäckte brister i församlingen tänkte jag att nu måste jag predika ännu mer lag. Fåren behöver få veta vad Gud har att säga dem. Och vart efter nya svagheter i livet kom fram, desto mer lag predikade jag. Och desto mindre evangelium. Ni yngre minns kanske inte dessa tider, men till er äldre vill jag säga att jag är evigt tacksam för att ni bemötte en ung och oerfaren pastor så moget och vist. Jag ville väl, men förstod så lite. Och tack, Risto, för all din vägledning. Jag kommer speciellt ihåg en kväll när jag ondgjorde mig över att kvinnorna var så fåfänga. De gick med pinglor i öronen och la ner väldigt mycket tid för att bli fina i håret. Jag minns att jag kom släpandes med första Petri och första Timoteus till Risto och sa till honom: Lyssna nu, bäste kyrkoherde, vad Herren har att säga. Och sedan läste jag de texter för honom som handlar om just detta. Jag kommer ihåg att Risto den gången inte sa ett ord. Istället gick han fram till bokhyllan där på pastorsexpeditionen, letade rätt på Carl Ferdinand Wilhelm Walters bok The Proper Distinction Between Law and Gospel, slog upp tes 23 och räckte boken till mig. Sedan visade han mig vänligt och bestämt på dörren med den uppslagna boken. Jag kan gott tänka mig att han var lite trött på mig vid det laget. Men jag gick hem och läste det som stod där och det blev en vändpunkt för mig. Ja, det blev något av en ny födelse. Walter skrev där att det inte går att rätta till missförhållanden och synd i en församling genom att bara predika lag. Det vill säga just det jag hade försökt med. Nej, man måste också predika evangelium. Jag kommer ihåg att jag sträckläste boken det närmaste dygnet. Lagen behöver predikas för att Guds vilja ska bli känd för de kristna och för att skapa ånger. Men det är bara evangelium som kan ge kraften att vandra efter Guds vilja. Ja, resten är historia, men jag ville bara berätta detta för er med anledning av dagens predikan. Tack, Risto, för en god predikan. Och tack till er andra för att ni orkade lyssna till det jag hade att berätta. De äldre församlingsmedlemmarna såg igenkännande på varandra. De kom nog ihåg den där tiden och de gladdes av hjärtat över hur pastor Zetterbo hade förändrats sedan de första åren. Nu för tiden var han sällsynt klar över läran om rättfärdiggörelsen och kunde verkligen predika Kristus. Sanningen tummade han fortfarande inte på, vilket uppskattades av åldermännen. Men Zetterbo hade nog fått göra sin resa från Sinai till Sion för att bli en sant evangelisk predikant.